när vi gör någonting, och det har både med det grafiska och det musikaliska att göra, det är att när vi börjar plocka bort saker, det är då vi som hittar det vi ska göra. Att det är oftast väldigt mycket som vi har öst in i de här minuterna som ska vara vår musik, men när vi börjar plocka bort det som tynger ner, då framträder det här som vi faktiskt ska pyssla med och det vi ska göra.
I detta avsnittet möter vi Dennis och Hilda från bandet Blodet. Blodet är aktuella med sin första fullängdare med namnet Death Mother som släpps inom kort. Vilket vi såklart kommer prata en del om. Men vi pratar också om följande. Den kreativa processen, Kill Your Darlings, män i rutiga skjortor, inspiration, att skriva texter på ett plan till Kina, från instrumental till sång, Skellefteå, blommor som stirrar, samt sorgen att mista en nära vän och bandmedlem. Ritualen är ett samarbete med Suicide Records. Så nu kör vi. Detta är ritualen med Blodet. Då säger jag välkommen till Dennis och Hilda från bandet Blodet. Hur är läget med er idag?
Tack.
Det är bra.
Ni är aktuella med en ny platta som släpps om några veckor, 29 september tror jag.
Stämmer.
Mm. Hur känns det?
Det är på tiden.
Det är på tiden, ja.
Vi har ruvat på den här skivan lite längre än vi hade tänkt. Så att det känns väldigt skönt att den ska släppas.
Jag tänkte att vi skulle komma in och prata lite om nya skivan. Men för lyssnare som inte har koll på er som band, så tänkte jag vi kunde backa lite till starten. En liten resumé helt enkelt.
Visst, jag tänkte först bara, visst är det här våran, eller din och min, alltså i det här projektet men också i projekt överlag, liksom första eller fullängdare?
Ja, det är det. Det är vårt första fullängdsalbum. Och bara en sån sak känns ju, ja, det hade man aldrig trott en gång i tiden. Men början av blodet.
Jag hoppats, men...
Ja, precis. Ja, men början av blodet kan man spåra tillbaka till hösten 2013. Då jag var väldigt trött på banden jag spelade i och hade spelat i, så att jag kände att jag behövde göra någonting nytt. Och då började jag skriva låtar hemma, spela in på min dator, göra demos, och sen när det blev vår 2014 så tog jag med mig några stycken från ett av mina gamla band, och så sen hittade jag lite nya bekantskaper här i Skellefteå, och ja, men vi började repa helt enkelt. Och jag hade väl egentligen som målsättning att det här ska inte vara genrebundet, det ska vara gitarr, bas och trummor, det ska inte vara någon sång. Och så får vi se vart det landar. Så att det var, om jag inte minns fel, var vi 8 stycken i bandet första året. Vi hade 3 trummisar, 3 gitarrister och så bas. Ja, det är 7 personer var vi.
Det låter som en ganska stor utmaning att säga att det inte ska vara genrebundet, tänker jag.
Nej. Det blev ju någon typ av rockmusik, det ska jag inte sticka under stol med, men jag hade väl kanske, om man kanske kan säga så här att jag bestämde inte på förväg att det skulle vara metal eller hardcore eller punk, alltså som man har gjort när man har startat band tidigare, att man har en idé om att jag vill spela den här specifika stilen och så håller man sig inom det, utan det var mer det här att, ja, men jag vet beståndsdelarna, men vi har ingen så här jättetydlig målbild, utan det kan bli, det blir vad det blir, så att säga. Och det var ju precis det som hände, på gott och ont. Det var otroligt, om man ska uttrycka sig diplomatiskt, stor bredd på vad ska man säga, grundnivån på instrumentalisterna i den tidiga upplagan av Blodet.
Okej. Okay.
Mm. Men vi mejslade som fram någonting genom att bara spela. Så att, de tidiga repen var ju i stort sett att jag visar ett ackord som vi ska börja på. Så sen spelar vi oavbrutet i en halvtimme, pausa en kvart. Gick och drack en kopp kaffe och så sen spelade vi igen en halvtimme till. Och så de små beståndsdelar som vi hittade som kändes rimliga, de fortsatte vi vidare med.
Till en början så var Blodet också enbart instrumentalt.
Så är det. Fram tills att Hilda kom med. Men det var ju efter några år faktiskt. Mm. Men sen som det ofta är, jag är ju, har alltid varit den äldsta i det här bandet. Så att de som var med i den tidiga upplagan, de var ju i den åldern att man flyttade iväg och plugga och man vill prova lite andra saker. Så att en efter en så droppar ju de här människorna av. Och till slut så stod vi där med en lineup då vi var bara fyra stycken. Och då var man verkligen tvungen att som så här tänka om kring musiken. För att när du är sju stycken, då kan du verkligen som bara bröla kan man säga. Alltså att du kan täcka över det som inte är så bra med volym och massa instrument. Men när vi var fyra stycken, då fick vi verkligen som börja jobba med att ja, men nu måste det funka på alla nivåer. Och vi hade någon slags, för den instrumentala versionen av Blodet hade en liten peak då, där vi, ingen hade några barn eller någonting. Vi kunde repa ganska obehindrat.
Ja, jag tänkte det, att var 7-8 pers som ska samlas för ett rep varje gång måste vara hur svårt som helst att tajma.
Nej, men det,
jag är så imponerad över att ni hade tre trummisar.
Ja,
de flesta band har ju svårt att hitta en.
Ja, verkligen. Så är det, helt klart. Ja, men vi hade en liten, alltså 2017, då var som den instrumentala versionen av Blodet som bäst. Då var vi fyra stycken som var väldigt samspelta. Och vi spelade in en EP som heter Kristallpalatset. Som när jag lyssnar på den nu så har jag många fina minnen. Men jag vet inte om det triggar så jättemycket musikaliskt längre om man
okay.
ska vara självkritisk.
För mig men, gör den det i alla fall.
Ja, men
jag tycker den är superfin.
Ja, men det är jättekul att höra att du gillar den. Men när den var som släppt så kände jag att när vi provade spela nytt material så började vi upprepa det. Bara det vi hade gjort tidigare. Och sen när efter releasefesten vi hade för den i början av 2018 så kröp det fram att våran trummis ville inte vara med längre, bandet längre. Han tyckte det blev för, jag tror han tyckte det var för seriöst helt enkelt. Och han skulle flytta iväg och sådär. Så att ja, men han försvann. Så var vi tre stycken kvar. Och då hade jag haft en idé om att vi skulle ta in sång för att som, ta det till en ny nivå. Och då hade jag sett Hilda sjunga med sitt soloprojekt. Ja, kanske 1,5 år tidigare. Och tänkt att men, om vi ska ha sång i framtiden så tror jag att hennes röst skulle passa jättebra med det här mörka, ganska friflytande som vi gör. Och sen visade det sig att när jag hade funderat länge och väl och faktiskt skrev till Hilda på Instagram. Ja, men vi letar efter en sångerska och jag tror att du skulle passa bra. Då skrev Hilda tillbaka att ja, men jag såg er på Umeå Open förra året och tänkte att om de här killarna från Skellefteå ska ha en sångerska någon gång så ska det fan vara jag.
Ja, men härligt ju.
Ja,
så ja, det
tog som i varann väldigt, väldigt sömlöst kan man säga.
Mm. Och väldigt så bra timing eller meant to be eller ödet eller vad man nu vill tro på. Det kändes rätt.
Och ditt soloprojekt som du hade då, Hilda?
Ja, men jag hade släppt två EPs solo under namnet Hilda heller. Och kände väl att jag hade som fastnat. Att så här, jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig vidare. Men det fanns ju ett stort behov av att få ut det. Få ut någon slags... Ja, något som jag kanske inte kan uttrycka på något annat sätt. Förutom i musiken. Så jag blev jätteglad när jag fick frågan om att vara med i Blodet. Och ja, men än så länge har jag liksom inte känt att jag är less. Liksom behöver göra något annat. Eller jag har som inte känt något behov av att göra något med mitt soloprojekt på länge heller. Jag tycker det är väldigt tacksamt också att spela i band. Och just den här...
Varför är det tacksamt då?
Jag menar att man inte behöver dra allt själv såklart. Men det blir också en lite mer organisk process tycker jag i låtskrivandet. Och ja, men hela den här synergieffekten att det blir som något mer när man är flera som skapar någonting.
Men jag tänker det måste ändå vara, det lät ändå sen vara lite kontrast på ditt soloprojekt och Blodet.
Ja, alltså absolut. Det var ju pop. Även om det kanske var lite mer alternativ och mörk pop så var det ändå en helt annan genre. Även om nu Blodet inte vill ha en genre och gärna glida mellan så eller är svåra och liksom... ja, men det är svårbestämt vilken genre Blodet tillhör tycker jag. Men ja, det var någonting väldigt nytt. Och jag kände också att det utmanade mig på nya sätt som jag tyckte var spännande. Både ja, men den musiken, vad det väckte för ja, men så här chanser att ta ut svängarna i melodier. Men också textmässigt kom jag liksom på helt nya saker att skriva om. Och kanske kom lite djupare på något sätt.
Vad var den största utmaningen med att gå över, liksom, man pratar kontrasten i musiken till att hoppa in i ett band? Och...
Alltså jag tror att jag tyckte det var lite läskigt. När jag skrev låtar själv så var de sällan mer än 2 minuter långa. Och sen kommer man till ett band där låtarna är kanske uppemot 10 eller 15 minuter långa. Och så får man en sån demo. Och typ en låt är lika lång som en hel EP var. Och så ska man då försöka hitta på någonting och sjunga på det. Så det är klart att då kunde jag bli lite stressad. Men eftersom att Blodet också var instrumentalt innan jag kom in så var det också helt okej att det fick vara det. Och vi lämnar ju fortfarande väldigt mycket utrymme för den biten. Så ja, nej, men det var väl det. Och sen att, alltså man vet ju aldrig hur det ska funka liksom att gå in i en grupp. Men också så här, ja, men en grupp snubbar typ. Men
ja, det också.
Ja, men jag hade ingen aning. Och hade de varit sin så hade jag inte pallat. Men det är de inte, så därför är jag kvar.
Fint. Och därefter kom ju andra släppet då också.
Precis. Den släpptes ju för 2 år sedan nu i september. Alltså det var 2021. Men den spelades ju in redan 2019 i augusti. Och det var de 3 låtarna som vi hade. Och som vi hade påbörjat med Hilda när hon fick frågan om att börja repa med oss. Och det är lite så vi funkar. Det tar lång tid att få fram låtar som vi känner att vi kan spela in. Att även om låtidéerna kan mejslas fram någon slags grov skiss ganska snabbt ändå och börja skickas fram och tillbaka, så innan vi har någonting som vi känner att vi vill dokumentera, så det ska traggas igenom ganska många versioner med ganska mycket ändringar och ja, men olika tempon och ja, men förändrade låtstrukturer och skiftningar i och så vidare. Det tar väldigt lång tid att få låtar som vi känner att vi vill framföra.
Ja, vi spelar dem ju helst några gånger live också så att man får känna på det.
Exakt.
Hur de funkar i rummet.
Och det här uttrycket då, kill your darlings. Hur ofta förekommer det?
Det är väldigt sällan vi har skrotat en låt som vi har påbörjat faktiskt. Utan det är mer det att den förändras så mycket att den nästan är en helt annan låt än när vi började. Men det finns som spår av den. Och det tycker jag är, har varit ganska intressant att ta saker som vi har gjort färdigt tidigare, gamla låtar, och så sen låtsas man att det är en ofärdig version och så sen tar man det vidare till, till någonting nytt. Exempelvis titelspåret nu på vår kommande skiva, om man ska säga som riffet som startade den låten, det var en del av låten Vision som är på EP:n tidigare, som vi strök för att vi tyckte att den hade ingen riktig plats. Den passade inte in. Men jag hade som det i bakhuvudet att det med det där riffet var ändå ganska schysst. Så att när vi som var klara med de låtarna och började direkt hamra på nya grejer, då var det den första låten vi fortsatte med. Och då blev det den låten i slutändan.
Och då kom vi till den nya skivan som släpps i slutet av september, som heter Death Mother.
Ja.
Och vad skulle ni säga, har ni kört på samma upplägg när det kommer till den här skivan? Har ni börjat med en slinga och sen låtit det sväva iväg, eller har du gjort något annorlunda, Hilda, när du har skrivit text för att undvika att någon, att du hamnar i det här taktbytet och måste göra om? Hur har processen sett ut?
Ja, alltså jag tror inte att jag har gjort på något annorlunda sätt, men däremot tror jag att att jag är nog mer bekväm med ändringar nu, eftersom att vi har spelat ihop ett tag. Så jag tar det kanske inte riktigt lika personligt, även om det alltid stinger lite. Ja, nej men jag tycker att det är ganska mycket som en fortsättning på Vision, den här skivan. Att den är, men också att den är liksom större. Alltså den är inte bara längre, utan den är som också större på något sätt.
Och det är ju eran första fullängdare.
Mm.
Sex låtar. Jag har ju fått förmånen att få lyssna på de här innan det släppt. Och jag vet att ni vill ha min analys nu då. Men faktiskt, jag tycker den är jättebra. Och de två första singlarna jag släppt är ju toppen. Det jag tänkte på när jag fick lyssna på resten var ju att det är så himla stor variation på alla låtar, tycker jag.
Mm.
Det är liksom, ja, variation, det var det jag kom fram till. Sen är min recension slut. Och det är det som jag tyckte var så kul. Att det bröt hela tiden. Jag vet inte om ni har någon liknande uppfattning, men så
jo,
kände jag.
Nej, men, jag tror att jag håller med om att en styrka för oss är att vi är ganska bekväma med att göra väldigt många olika saker. Och det tror jag har ju sin grund i det här att jag och vi aldrig har velat bestämma i förväg vad det ska landa i, kan man säga. Men om man ska se den till låtarna i sig, så kan man säga att den är lite uppdelad i två delar. Och det är att två av låtarna, de är vad vi kallar inom bandet gamla låtar. Och de tre andra, de är det som är lite av det nyaste vi har gjort. Och
får ni gissa vilka?
Ja, jag tänkte precis det. Ska jag fråga det nu? Eller får vi se vad man får känna?
Nej, men så här att de två låtar som kom tidigast av de här som är på skivan, det är ju titelspåret Death Mother. Den är egentligen embryot från 2019 till den. Och sen har vi som haft den med oss lite grann. Vi hade tänkt spela en live första gången 2020, men när vi gjorde någon sån här livestream, men vi hade bara inte hunnit repa den riktigt tillräckligt mycket för att den skulle kännas bekväm att framföra då. Men den har ju några år på nacken. Och så sen den längsta låten, Without Within, den är också från 2020. Så att det är de två som de hör ihop lite mer stilmässigt, skulle jag vilja säga. Och sen de andra tre låtarna, som egentligen bara var två från början, The Hour och Lead Me Home, de skrev ju klart bara någon månad innan skivan skulle spelas in. Och den spelas in i maj förra året. Och sen har vi ju en instrumental låt som avslutar skivan, som är som vårat, vad ska man säga, adjö till våran gitarrist som gick bort förra året.
Just det. Beklagade. Mm. Och den sista låten tycker jag är superfin. Alltså, jag fick också en känsla, jag vet inte varför, jag tänkte västentema. Jag vet inte varför, men, ja, men jag älskar drivet. Superfin låt.
Ja, men det var faktiskt så att det var tänkt att skivan skulle vara fyra låtar. Men då var det så att han gick bort. Ricke hette han. Och då hade vi en repinspelning där vi hade, jag kommer inte ihåg vilken av de andra låtarna det var, men det var ett parti där som stack ut väldigt mycket, trots att vi hade strukit det från det som var den slutgiltiga låten. Och jag minns det så tydligt när vi spelade att han var så grymt peppad när vi spelade just det där. Och det var han som hade som skrivit den här slingan lite grann. Den slinga som kom in på den där låten. Där det är som, det är nästa, det är som två gitarrer som samspelar lite grann och spelar en slinga. Det var han som kom på det. Och då tänkte jag som så här, ja, men om vi nu ska göra någonting som är lite av en hyllning eller någonting, då är det här känns verkligen som honom. Det här är hans parti. Så då gjorde vi som en hel låt av det. Och sen som en extra fin grej tycker jag var att våran gamla trummis som spelar på Kristallpalatset, han spelar också på den låten. Så att det är två trummisar som spelar samtidigt.
Ja, fint. Ja, superfin låt. Lite nya favorit. Ja.
Och det var fint att du sa det, för att känslan jag hade när vi spelade in den där låten var ju så här, ja, men det här är eftertexterna i en riktigt bra film. Då spelas den här låten. Det kändes som att så här, ett fint avslut, värdigt. Och sen är det också ganska medvetet att den har en väldigt konstig fade out på slutet, just när det som så här börjar lyfta. Och det är också som, ja, men en viss symbolik i det, att någon som är så pass ung bara så här slits bort, tynar bort väldigt långsamt. Man missar som så här, ska man säga. Det bästa bara rycks bort på något sätt.
Ja, det är sjukt orättvist.
Jag tror också att jag minns inte lika tydligt som Dennis när saker är skrivna. Mm. Men det känns som att, alltså, vi också har typ mognat som band. Att vi vågar ta det lugnt. Alltså, vi är inte rädda för att ha en hel låt som är lugn. Ja, och jag vet inte, som sagt, när vi skrev de här låtarna. Ricky var väl med delvis, men det var också en del som skrevs efter.
Ja, alltså han har ju varit med och bidragit på alla låtar. Framförallt på Death Mother och Without Within. Och där har vi ju kunnat, i den mån vi har känt att det har behövts, återskapa det han skulle ha spelat. Och där har vi också använt hans förstärkare och hans gitarr för att försöka som få en känsla eller förnimmelse av det han skulle ha gjort. Men vi har ju inte klistrat hans gitarrer över låtarna bara för att, utan det har gjorts på vad vi tycker smakfullt och nödvändigt sätt. Han var med och spelade på tidiga versioner av The Hour och Lead Me Home och det här som blev då låten som heter 93-22. Men han hann ju aldrig höra dem i de slutgiltiga formerna, för då var han så pass sjuk i sin cancer så att han hade inte förmågan att ta in det vi gjorde.
Ja, jag förstår.
Och sen han gick bort i mars 2022. Hans begravning var i april, månaden efter, och sen i maj då spelade vi in skivan. Och för mig är det fortfarande, alltså, den här overklighetskänslan att en av ens bästa vänner har inte lever längre, den har börjat försvinna när man har som accepterat läget. Men jag vet det, där och då när vi spelade in skivan, så det kändes jättekonstigt. För mig känns det som att han levde på något sätt, som att han bara han kunde bara inte vara med ungefär. Så det var väldigt tätt in på allt som hade hänt.
Mm.
Ja, så att han har varit med och bidragit väldigt mycket på den här nya plattan.
Ja, i allra högsta grad.
Ja.
Mm. Och samtidigt var han ju, tänker jag, den gitarrist i blodet som liksom drev på.
Mm.
Så det är klart att det förändrar också dynamiken i ett band och soundet när man...
Ja, precis. Ja, han var ju den rockigaste av gitarristerna, om man säger så.
Mm.
Ja, precis som Hilla säger, han har väldigt mycket energi när han spelar. Och det har väl också, har jag känt, alltså att hans död gjorde också, det tog någonting i mitt låtskrivande, alltså det tog bort någonting. Alltså det vi har jobbat med nu är ju kanske ett ännu större skifte från det vi har gjort tidigare än någonting annat. Det är ett mycket större skifte än när vi var instrumental och tog en sång, eller mellan Vision och Death Mother. Och om det är som en del av det Hilla säger också, att det handlar om en viss typ av mognad, att man har inget så här innestående behov av att göra vissa saker bara för att man alltid har gjort det. Men en stor del av det också är att för mig känns det jättekonstigt att försöka spela på ett sätt som han skulle ha gjort. Att försöka låtsas att vi ska göra någonting. Men det är han som ska ha gjort det istället. Det vill jag inte. Alltså det är svårt att sätta fingret på det, men en låt som Death Mother och Without Within, de tror jag inte vi skulle kunna skriva nu.
Mm.
Det känns inte så i alla fall.
Nej.
Det var liksom tvunget att ta ett steg vidare egentligen. Ja. Mm. För att samarbetet...
Det är sånt som man ofta ser först efteråt.
Mm.
Men det är klart att det förändrade
för
mycket.
Ja, verkligen. För det är också så... Det är också, jag vet, jag pratade med hans föräldrar om det här efter han gick bort. De var ju som nyfiken, så här, ja, men vad var han gjorde när ni spelade? Alltså vad var hans del och vad var hans roll? Och det är lite som så här, det är jättesvårt.
Han var klassens clown.
Ja, men precis. Han var ju fantastiskt rolig människa på många sätt och vis. Men det är jättesvårt att som så här sätta ord på. Ja, men han skrev det där eller det där riffet. För det var inte riktigt så det var inte riktigt det han gjorde. Utan det var det att han spelade på ett speciellt sätt som gjorde att det fanns en energi i det som för oss är svår att kopiera.
Mm.
Ja, det är fint samtidigt extremt tungt, förstår jag, för er.
Ja, alltså... Jag funderar mycket kring den här skivan och vad den betyder i kontexten att en av bandmedlemmarna gick bort strax innan vi spelade in. Och rent musikaliskt så är den ju färgad av när han levde. Så att det tycker jag känns bara positivt och fint på något sätt. Det är lite sorgligt att han inte fick vara med och spela in den. Men däremot inspelningen i sig, alltså känslan, var ju väldigt tung och, ska jag säga, ledsam.
Mm.
Även om
nu det känns det lite sjukt att vi spelade in den så, alltså så nära
ja,
inpå.
Jo, nej, jag förstår inte heller. Jag tycker, men jag tror att man var så pass chockad i situationen, jo, som var. Så att det, ja. Och sen var det också ett sätt för oss som band att få vara tillsammans. Och mm. Vi pratade ju mycket om honom när vi spelade in också, just för att, ja men vad skulle han ha gjort här? Och hur var det han spelade nu? Och så lyssnade de på någon gammal demo som vi har gjort och försökte plocka ut. Och, ja.
Mm.
Men jag håller helt med att det är så här i backspegeln, är det faktiskt ganska konstigt att vi gjorde det så tätt inpå hans bortgång och begravning.
Ja, nej, jag förstår. Det, som sagt, det låter jättetungt. På något sätt låter det ändå kanske, som ni är inne på, sunt att ni ändå spelade in och tog er igenom den biten.
Ja.
Ja, men jag tänker också att det är en sån grej som hade kunnat typ splittra bandet om vi inte hade så här, men jag vet också, i slutet av Rickys liv så var han ville liksom repa mer. Han ville att vi skulle ses oftare. Mm. Så jag tror också att det var ett sätt för oss att så här hedra honom.
Mm.
Att han ville att vi skulle vara tillsammans.
Ja, han var väldigt tydlig med även när han var sjuk. För det gick ju i vågor. Alltså, han var ju sjuk periodvis. Och sen kunde han vara med i perioder och så sen kunde han inte vara med i perioder. Och han var ju alltid så här att, ja, men han skickade sms och vi pratade på telefon och var så här, ni får inte ställa in någonting för att jag inte kan vara med.
Mm.
Nej. Och det gjorde vi inte heller. Ibland har vi ångrat att vi inte ställde in, men andra gånger så har vi gjort jättebra grejer. Just för att man har fått energi av att han har velat att vi ska göra det, trots att man kanske egentligen inte har orka på grund av att det var så jobbigt att ens bandmedlem och kompis var så sjuk.
Mm. Det låter ju som att han kommer ju verkligen närvara när ni släpper plattan på ett sätt i sinnet. Liksom.
Det... Helt klart.
Mm. Jag tänker att vi kommer ju aldrig kunna byta replokal.
Nej, det känns inte så. Han finns ju på många sätt i den replokalen. Hans förstärkare står där. Hans gitarr är där och mycket spår av honom finns ju kvar, grejer han har satt på väggarna och så klotter och allt möjligt.
Ja, det är ju tungt att gå vidare från det här, men jag tänker ändå att vi ska prata lite mer om plattan. Jag är väldigt nyfiken på eran estetik när det kommer till konvolut och design generellt. Vem är det som tar fram det här och vem bestämmer vad? Och hur vill ni att det ska presenteras?
Det är Dennis Wahlgren.
Ja, okej.
Okay. Vår eminente bassist.
Ja.
Som är talangen.
Ja. Nej, men
jag tänkte bara säga en sak till som går in i det här. Vi pratade om så här hur vi har utvecklats. Och jag tror också för att när vi släppte Vision då, så var det som att många ville sätta oss i något slags metalfack eller postmetal. Och jag tror att vi alla så här ryggade tillbaka lite och bara nej men va? Och jag tror att det kanske hör ihop med hur den här skivan är utformad lite. Eller?
Absolut. Ja, men så är det. Ja, men jag brukar säga så här att vi var förband till Cult of Luna 2 gånger. Och efter det har alla sagt att vi är ett metalband.
Metalband?
Ja, post-metal brukar vi få höra.
Mm.
Och jag tror vi har vant oss på ett sätt. Och jag låter ingen skugga falla över någon som på något ändå ganska allmänmänskligt sätt kategorisera oss så. Men vi gör det inte själva. Det är ingen titel vi själva har använt eller sträva efter att ha.
Jag tänker ju att alla lyssnar på musik på olika sätt och olika uppfattningar. Så därför är det så svårt att sätta en genre. Det är klart att jag fattar att hiphop och rock är två olika grejer. Mm. Men sen finns det så många olika subgenrer så att jag, det får stanna där liksom.
Ja, precis.
Så länge man tycker musiken är bra så är det inte jätteviktigt.
Nej, det är helt sant.
Sen är det ju som, ja, men jag tänker idag så måste ju typ skivbolag sätta sina band i fack för att ja, men så här, man ska hamna i rätt logaritmer på streamingtjänster och så vidare.
Ja.
Så det var ju egentligen först då när vi då hade ett skivbolag som vi började få sådana etiketter. Men ja.
Men vad har ni gått med på för etiketter då? Var det nu sa du postmetal?
Jag tror att vi har släppt. Jag tror att vi bara låter andra få tolka det hur de vill. För jag tänker att vi bryr oss inte egentligen.
Nej.
Nej, men vi har fått den här frågan lite tidigare. Som så här, men hur ska ni beskriva vår musik? Och då har jag ställt motfrågan. Men jag tyckte det är mycket intressant om du beskriver den.
Ja, jättesmart. Vi var inne lite där på konvolut och lite merch och de bitarna. Och det var du Dennis som tar fram det. Jag gissar i lite samtycke då med resten av bandet. Eller är du enväldig härskare där?
Nej, absolut inte. Jag har insett det att även om mycket av idéerna kring vad vi gör härstammar ju och startar någonstans med mig, så är jag väldigt mån om att man får i minsta eller alltså jag vill åtminstone ha en tumme upp till det jag presenterar för att vi ska som ta det till att det här är någonting som bandet står för eller det här är någonting vi gör.
Hur är din sida av det, Hilda då?
Ja, nej, men jag tycker det är en demokratisk process. Ja. Vi är ju ofta så här överens i slutändan.
Ja, men precis.
Det är väldigt sällan det har varit några oenigheter om sånt.
Nej, men jag tror det tycker jag är väldigt bra. Även om det ibland gör att saker kan gå lite långsamt, så har vi hittills inte gjort någonting som inte alla har stått helhjärtat bakom, känns det som. Alltså att vi har haft en konsensus att det här ska vi göra. Och det är därför vi gör det. Det har aldrig varit någon som man har behövt i nuvarande sättning, att man har behövt sätta en snara runt halsen och dra någon. Så har det varit tidigare. Och de medlemmarna är ju inte med längre av naturliga skäl. Men alla som är med nu, vi gör ju det här både på sättet som vi gör det och det leder till, för att vi har kommit överens att det är det vi ska göra.
Mm.
Och det är jätteskönt att man inte behöver inte tvinga någon till någonting. Och också att jag tror att alla medlemmar känner det också, att om det här inte är någonting som jag känner för, då är det helt okej att säga det. Och då är det mycket troligt att om inte alla vill göra den här saken, då blir det inte så heller.
Nej. Mm.
Det tror jag är en styrka som vi har i bandet. Sen är det ju så att jag bombarderar ju de här stackars människorna med idéer hela tiden. Så att ibland, alltså vårt band bygger ju mycket på en gemensam chatt. Och det är mycket scrollande som ska göras ibland när jag har kommit på saker.
Jag tänker att det låter väl bara bra. Hellre det än att det är helt tomt i chatten. Nej, liksom. Ingenting händer.
Mm.
Mm. Jo, alltså vi har ju alla lite olika livssituationer. Jag kan förstå ibland om man har två små barn hemma och så kollar man mobilen och så har man typ mil av missade meddelanden. Att man kan bli lite stressad. Mm. Men det är oftast bara pepp.
Jag tänker på när vi är inne på den kreativa processen och sådär. Då är jag lite nyfiken vad ni har för olika sätt. Jag tänkte börja med dig, Hilda. Alltså att sitta och skriva texter. I min romantiska värld så öppnar du upp en flaska rödtjut och tänder ett ljus och så doppar du i så här bläck och så sitter du och skriver en så här text. Men visar att du kan inte ha en sån process riktigt. Hur börjar du och hur får du uppslag? Liksom?
Eller jag har aldrig testat skriva texter onykter. Jag säger inte att man blir onykter på ett glas vin, men...
Ja, jag blir det. Och jag tror inte heller det är en bra idé.
Nej, ja. Alltså jag tror inte på den romantiseringen av
Nej.
Droger som hjälpmedel. Men, ja, men till Vision, då skrev jag de majoriteten av texterna på ett flygplan till Kina.
Mm.
Du kunde inte göra någonting annat. Det var liksom en 10-timmars flygning.
Smart. Eller smart, det kanske, ja.
Ja, men jag tror att så här, man har ju idéer och man processar dem hela tiden, men det var väl då jag hade liksom, ja, jag stannade upp, livet stannade upp, och då hade jag möjlighet att skriva ner dem. Men annars tycker jag att det är en ganska lång och plågsam process. Många gånger.
Vad hittar du drivkraften till att slutföra då? För du kan ju bara skita i det också.
Ja, det är klart. men det är liksom någonting som ska ut. Och det är ingenting jag kan formulera i ord, alltså i tal. Men i skrift kan jag liksom få ner det. Det är sällan jag förstår där och då exakt vad den här texten handlar om. Utan ofta förstår jag det först efteråt, som att jag gör någon sån här psykoanalys på min egen text. Och bara, jaha, ja, men just det var jag i den fasen och så höll jag på att grubbla på det där. Och, ofta har man ju då kommit vidare i livet. Så det är också skönt, det blir lite som en sån, ja, men fördjupad dagbok typ. Men sen tycker jag också att det är kul att inte skriva så rakt på vad man menar. Dels för att lämna tolkningsutrymme, men också för att skydda sig själv lite grann, tror jag.
Mm.
Men vad som motiverar mig att skriva klart är väl bara att jag vill upp på scenen och sjunga den här låten.
Ja.
Älskar att stå på scenen. Så...
Det är drivkraften liksom.
Ja, men det tror jag.
Mm.
Jag kan ju berätta med det här Hilda säger just om texterna, att vi har ju i en av de nya låtarna som inte är inspelad än, som är som det som ska bli i framtiden, så rent instrumentalt så var den låten ganska färdig, om man säger så. Eller vi skulle repa den allihopa, och Hilda skickade en del meddelanden så här, men jag har typ inte så mycket text, ska jag komma på repet? Det blir tror hon sätter ganska mycket press på sig själv ibland att kunna prestera när de gånger vi ses.
Mm.
Och ska
repa, jag bor ju inte på samma ställe som de andra.
Nej, okej.
Okay. Det hör till. Jag bor liksom 2 timmar med bil från de andra.
Ja, det är ju bit.
Ja, men jag vet inte om vi behövde pusha så jättehårt. Men vi stod där i replokalen och körde den här låten några gånger. Och så sen, ja, men vi är som det är, vi mejsar allt ut. Ja, men du ändrar det där på gitarren, ja, men kan du spela så där istället där? Ja, men gör så här, och trummisen spelar lite snabbare, men inte för snabbt. Nej, nu blir det för snabbt. Och så spelar du bara samma komp hela tiden, inga detaljer överhuvudtaget. Tänk på en trummaskin. Det är det roligaste vår trummis får höra.
Det, ja, det smickar ju.
Ja, det spelar som en trummaskin istället. Men och då står Hilda som bara tyst och som pickar på mobilen medan vi andra spelar. Hon sjunger inte. Men,
jag tror inte jag kollade på Instagram, eller?
Nej, men precis. Men då visade sig att då var ju hon, fick hon väl förhoppningsvis någon typ av känsla av det vi gjorde när hon bara stod och lyssnade. Så att då växte det och kom fram. Så att när repet var slut, då var ju som hela texten på plats. Och vi spelade den låten och har kört den live en gång också.
Mm.
Så att, ja, det brukar som det brukar välla ut i när det gäller.
Mm.
Och det är ganska häftigt att se just det där, så att ta som ett steg tillbaka när vi träffas, och då bara som så här, nu, men som att hon hade bestämt att nu ska jag fan göra klart det här.
Ja.
Och det blev svinbra.
Skulle du säga, Dennis, att spela live också är din drivkraft att slutföra låtar och den gör med bandet?
Ja, det är en ganska stor del av det, men jag är också, har jag insett, jag drivs också av processen i sig att skapa. Att jag tänker hela tiden att vi har våra bästa låtar framför oss och jag vill komma till dem. Det triggar mig väldigt mycket. Alltså att när vi har skrivit en låt, jag vet inte om det är ganska naivt, men när en låt börjar kännas färdig, då har jag nästan alltid, det här är den bästa låten vi någonsin har gjort. Och så får man lite svindel, för då vet man att men, vi måste skriva fler låtar också. Men då har man också den känslan i slutet av nästa låt också. Och så tar man sig vidare på det sättet. Jag är väldigt... jag ska inte säga att jag är en perfektionist i den bemärkelsen. Men när vi håller på att skriva så lyssnar jag extremt mycket på det vi gör. Alltså på repinspelningar. Och fundera kring strukturer och vad som saknas och vad som ska ändras och sådär. Och det bombarderar ju de andra väldigt mycket med. Men en sak som också jag har märkt när vi provar nya idéer som då oftast jag kommer på, det är det att som Hilla sa, hon bor i Umeå, och så den ena gitarristerna som heter Björn, han bor också i Umeå, så att vi är som en kärna med tre medlemmar, bas, gitarr och trummor, Elias och Andreas som de heter. Vi träffas en gång i veckan och repar. Och när jag presenterar nya idéer för dem, om jag inte ser på dem att det här som jag, när jag satt hemma och skrev det här på akustisk gitarr eller hamrar på min gamla bas som jag har hemma, om efter 5 minuter, om det inte så här har triggat någonting i dem, då vet jag att men då ska vi inte köra på den här grejen. Mm. Utan då måste vi gå vidare till någonting annat. För att jag blir inte peppad av att de inte verkar tycka det är intressant det vi spelar.
Men jag tycker generellt att vi har en ganska sån subtil kommunikation i bandet. Alltså visst att vi kan så här skratta och skämta också, men när det kommer till musiken så är det ganska... Ja, det känns som att vi förstår varandra ganska mycket utan att prata. Jag vet inte om det bara är för att vi är från samma stad eller...
Det har nog mycket med det att göra. Och...
Norrlänningar.
Ja.
Vad är det ni sammanfattar det här med? Är det min liksom stereotypiska bild? Är det något vemod eller?
Ja.
Ja.
Ja, kanske. Alltså vi är ju inte... Jag kan ju mest tala för mig själv, men jag är ju ingen så här människa som är så mycket för stora uttryck. Jag brukar vara ganska stoisk, om man säger så. I bandsammanhanget så, och det här är någonting jag har fått kritik av från vissa medlemmar, alltså hur man uttrycker att man har tyckt att någonting var bra. Och vi har ju ofta kört med någon, eller jag, om jag ska vara ärlig, har väl kört med någon slags omvänd variant, att jag har sagt att saker inte har varit dåliga.
Just det. Mm.
Ja, då vet man att det är bra.
Ja, precis.
Ja, det var ju inte dåligt.
Nej, precis.
Och det kan vara lika med det här var ju svinbra ju.
Ja,
men precis.
Ja, det var inte dåligt.
Mm. Ja. Men man lär sig nyanserna i hur man blir tittad på när de här sakerna yttras.
Mm.
Då lär man sig om man ska ta ett steg tillbaka eller om man ska känna att man har fått en klapp på axeln.
Ja, intressant. Det är ju samspel deluxe, verkligen. Jag tänkte också, ni nämnde ju lite där att ni är från samma stad, Skellefteå.
Ja.
Och jag tror att ni älskar att prata om scenen som var där förr. Med band som, var det kanske Wanna Dies. Och... Men jag måste faktiskt flika in där att jag lyssnade på ett band som hette Ashrine.
Okej.
Okay. Mm. Men det är inget ni känner till då kanske. Ja, är jag för gammal?
Ja. Jag har hört om och jag känner till namnet, men det är ingenting. Jag kan inte påminna mig riktigt om hur det låter nu, men det fanns ju den så kallade Skellefteå-poppen.
Just det.
Under 90-talet. Ja, det var ju Wanna Die som var som en fanbärare för den genren, kan man säga.
Mm.
Men faktum är väl egentligen att även om det har varit ganska låg energi på musikscenen i Skellefteå under kanske 15 års tid ungefär. Det var ju ett uppsving när P3 hade någon så här popstaden 2002 eller 2003 kanske var. Så var Skellefteå det. Då var det väl en liten peak som var som post One of Dice kanske. Men sen har jag väl upplevt att det har varit ganska svalt på något sätt. Men faktum är att nu finns det en väldigt stor energi och pepp bland de som är i högstadie- och gymnasieålder, både att spela musik och att gå på spelningar.
Ja, men fan vad härligt.
Så att det tycker jag är svinkul att se. Att, ja, men vi har gjort en spelning hittills i år och det var på Kulturhuset som finns här i Skellefteå. Och det var skitmycket ungdomar som kom på den spelningen.
Mm. Och det var roligt.
Ja, och de var svinpeppade och de ville ha autografer på skivor de köpte. Ja, men de så här kom och snackade efter spelningen och bara så, det var jättebra. Och jag trodde aldrig att jag skulle kunna se ett sånt här band i Skellefteå. Och, ja, men det har startat flera band, inte på grund av oss, men alltså i dem. Ja, vem vet. Nej, men
det vågar vi inte.
Nej, men det har startat väldigt mycket nya band som har väldigt stor potential. Att det kan bli mycket, mycket mer.
Jag tänker ju på att du sa där att det har varit svalt ganska många år. Mm. Vad hittar ni inspirationen ifrån då? När ni började med musik? Det var inte vanligt alltså, där.
Jag började ju inte med musik när jag hade flyttat från Skellefteå. För mig var liksom Skellefteå, alltså nu är det annorlunda, men när jag var liksom ung, ungdom, så fanns det inte så mycket att göra. Och jag var som inte en del av musikscenen i Skellefteå heller, jag hade som inte hittat in där. Jag spelade liksom fotboll och ja. Jag vet inte vad jag gjorde. Men så det var egentligen när jag flyttade därifrån som jag började skriva musik på riktigt. Och kanske då egentligen som jag förstod att ja, det var något som jag ville göra. Mm. Men inspiration hittade jag lite vart som helst. Ofta i böcker. Mm. Eller bara så här fraser man hör i någon film eller ja, och sen bygger man ju vidare på det såklart. Men jo, jag har inspirerats mycket av den här boken Women Who Run With Wolves.
Okej.
Okay. Mm. De som är lite så här har varit och tassa i andliga sammanhang och lite spirituellt nyfikna kvinnor då brukar ha läst den boken.
Ja, jag måste säga att jag inte har läst den, men jag får ju kolla upp.
Ja. Jag rekommenderar den typ inte till män, men
nej, okej.
Okay. Jag vet inte.
Fast när någon säger att jag inte borde göra någonting, då brukar jag göra det. Och tvärtom, när någon säger att jag borde läsa någonting, då läser den inte. Så att ja. Nu är det kört liksom.
Alltså det är klart att män kan läsa den, men jag som aldrig tänkt tanken att jag skulle rekommendera den till en man.
Nej, nu blir jag riktigt, ja, nu får vi se.
Jag tänker mer att det ska vara så en hemlig konspiration mellan oss kvinnor.
Ja, okej, ja, det kan det ju kanske. Ja. Det borde låta vara i fred.
Nej, det är helt okej. Nej, men så det är en bok jag inspireras mycket av. Det är mycket så gamla ja, men, historier och myter. Och så är det en psykolog som analyserar dem utifrån så här, kvinnans inneboende kraft. Typ. För även om alltså jag inspireras ju mycket av så här mörker och typ ångest och såna djupa känslor man har. Så vill jag ändå försöka ha som en positiv klang på texterna. Ja. Vad inspireras du av, Dennis?
Ja.
Alltså annan musik såklart.
Ja. Jag är ju i mitt musikaliska intresse föddes ju av att jag lyssnade på hårdrock när jag var var barn. Det var så jag kom in i det. Men idag vet jag inte om jag inspirerar, alltså jag blir peppad av sån musik fortfarande. Alltså, min grund är ju som Black Sabbath, Iron Maiden, Motorhead, Metallica och ja, men de stora hårdrocksbanden så. Jag tycker fortfarande det är fantastisk musik, men jag tror inte att påverka blodet i någon bemärkelse så. Egentligen det enskilda ögonblicket som har påverkat det här bandet mest, eller kanske snarare att bandet startade, så att jag gjorde ett skifte från det jag höll på med, var att jag när den släpptes hörde bandet Swans skiva The Seer och fick någon slags känsla av att musiken kunde vara ganska fri, även om du har den klassiska rocksättningen med ja, vanliga instrumenten. Så var egentligen, om man ska säga som någon så här ground zero för blodet, så var det när jag stod på jobbet som jag hade då och lyssnade på den skivan i hörlurar. Men annars, ja, men jag lyssnar på väldigt mycket musik. Kollar på mycket film. Om man ska gå till det här grafiska så har jag som hittat en liten mall som jag har jobbat med i blodet, där logotypen och titeln ska vara på samma plats på omslaget, och så sen jobbar det utifrån mitten, ska det vara någonting som harmoniserar med musiken, både i färg och vad ska man säga, motiv. Och om man tar med Vision exempelvis, så har jag gjort motiv, alltså omslaget och titeln kom innan musiken fanns på plats. Så jag har någon minne av att jag skickade omslaget till Hilda innan hon hade hört någon musik. Så här kommer omslaget att se ut.
Ja.
Bara för att så här, sätta någon stämning lite grann. Och jag vet inte om men för mig så omslagen harmoniserar mycket med det jag som så här, färger och teman som jag ser när man lyssnar på musiken. Det finns en samklang mellan det grafiska och ljudet.
Ja, men intressant. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite.
Ja. Jag kan prata jättemycket om det här.
Ja, men vi kan göra ett till avsnitt snart. Det är helt okej.
Men det är så fin fråga också. Vad inspireras du av? Ja. Jag var också på någon sån här typ workshop för något år sedan. Då det var någon i den panelen som ifrågasatte, så varför frågar vi alltid varandra, ja, men vad jobbar du med, var på du, istället för att bara, men vad är din person i livet? Då öppnar man ju som upp för något helt annat. För man bryr sig ju egentligen inte så mycket om vad folk jobbar med.
Ja, men sen också någonting som jag tycker är ganska underskattat, det är att helt släppa inspirationen också och så bara spela. Det är någonting jag försöker ägna mig åt också, att bara som så här spelar ingen roll hur sugen eller vilket humör jag är på. Nu ska jag spela gitarr och så vill jag se vad som händer.
Bara gör.
Ja, men precis. Det kan leda till saker som man inte hade trott innan. Och det blir i sig då i efterhand en inspirerande process att se tillbaka på.
Alltså jag kommer ofta på bra melodier när jag är ute och går. Och det är lite så här dålig timing också. Så du får ofta så här typ så här ninna in i så här mobilen lite så här lågt. Och så sen tar man upp den när man kommer hem. Och så är det oftast en jättebra idé. När det bara så här kommer till en spontant.
Men det låter likadant när du spelar upp det hemma igen så här. Det var inte så här jag tänkte, men så här låter det.
Jo, men det är ju som bara den melodin.
Ja.
Fast lite så här, vad är det nu? Ja.
Det skulle kunna vara något bonus ni kunde lägga upp på bara Instagram så där efteråt. Lite extra klipp.
Ja, men vi har ett ganska omfattande arkiv med olika versioner av våra låtar. Så att, om vårt skivbolag vill släppa någon typ av dubbelutgåva av nypressat några av våra skivor så
finns
det stor potential att hitta extra material.
Men varför valde du just den blomman till omslaget, Dennis? Jag vet
inte om jag har frågat. Nej, det tror jag aldrig du har frågat. Annat än att hela bandet har godkänt det grafiska och så vidare. Nej, men det där är en blomma som jag hade fot av när jag och min familj hade åkt till Stockholm förra året. Och det var, tror jag, 2 veckor efter Rickis begravning. Och jag vet inte, det var bara någonting så den bara stirrade på mig. Det kändes bara som såhär death mother. Kände bara. Så jag tog ett kort av den och så sen förde in den i datorn och tryckte på lite knappar.
Låter himla enkelt när du säger det så.
Ja, det finns ganska många versioner innan som fick tummen ner av de andra medlemmarna, men till slut så stod den där. Sen det som jag har insett också efter många år i det här bandet är ju oftast att när vi gör någonting, och det har både med det grafiska och det musikaliska att göra, det är att när vi börjar plocka bort saker, det är då vi som hittar det vi ska göra. Att det är oftast, väldigt mycket som vi har öst in i de här minuterna som ska vara vår musik. Men när vi börjar plocka bort det som tynger ner, då framträder det här som vi faktiskt ska pyssla med och det vi ska göra.
Mm. Kärnan.
Exakt, kärnan i verksamheten.
Mm. Du jobbar för mycket på industri.
Ja, jag vet.
Så 30 september så är det release-kalas.
Ja, precis.
Ja.
Kan ni berätta om det?
Ja, det är ju det som är bokat just nu. Men det kommer nog med extremt stor sannolikhet att vara en releasefest även dagen innan. Så vi passar på att spela två dagar i rad. Så först i Skellefteå och sen i Umeå.
Release-helg.
Precis.
Kul.
Men vad ska man säga om det? Vi har beställt t-shirtar som vi ska sälja. Och vi kommer att sälja våra skiva. Och vi kommer förhoppningsvis att ha 1 eller 2 förband. Nu har det här varit som en följetong under senaste veckorna att förband som har blivit tillfrågade tackar ja, men sen med kort varsel sagt nu att de inte kan helt plötsligt.
Nej.
Ja, men vi har intensiva diskussioner i våran bandtråd om vem eller vilka som ska få öppna för oss.
Mm. Äran.
Ja, men lite så. Det ska ju som synka på flera sätt. Alltså vi vill att känslan
skulle det kunna vara ett hardcore-band som öppnar det?
Ja, absolut.
Ja, okay.
Det har jag inga problem med.
Vi var ju inne på en så här instrumentalt konstmusik-syntprojekt dag.
Ja. Mm.
Men det vart inte. Men vi öppnar för väldigt mycket.
Det vi inte vill är att det är någon som ska vara som likadant som det vi gör. Det tycker jag är viktigt.
Eller
att det
coolare
är
än oss.
Ja.
Det går ju inte.
Nej. Men framförallt är väl den releasen liksom att vi vill fira släppet med alltså typ våra kompisar. Jag tänker att det kanske kommer några vinterkännare också.
Ja.
Ja. Kanske några
kids. Det brukar alltid stå någon kar med rutig skjorta och stort skägg och vilja prata efteråt.
Härligt, eller?
Ja, men man får ofta veta vilka band de tycker att man låter som.
Ja, okej, okay, det är så. Ja, då kan det inte lika roligt. Ja. Jag fattar.
Ja.
Ja, men superhärligt att få prata med er och stort grattis igen till nya plattan och hoppas att ni hittar förband som spelar och att det blir en grym konsert.
Tips.
Vi
kanske står där liksom en vecka innan eller när det här sänds och bara har panik.
Ja, men det kanske de hinner kasta ut det här tidigt. Så
ska vi spela in en annons så får du lägga in den?
Ja, men det kan jag göra. Exakt. Jag har ju inte någon sponsor liksom, så det blir annonsen. Det blir synd då.
Odefinierbart band söker.
Exakt. Det blir toppen. Men jag säger stort tack till er.
Och tack själv.
Ha det jättebra.
Ja, men du detsamma.